Vi börjar ju närma oss påsk. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig så är det är ju liksom den stora högtiden i det kristna livet, i kyrkoåret, om man nu vill använda sådana uttryck. Jag gillar varje söndag, men det är någonting med påsken liksom, därför att det är ju liksom det här centrala budskapet. Jag har tänkt så här att idag och nästa söndag så ska vi kolla lite grann på vad hände den här närmsta tiden innan påsken. Vad säger Bibeln? Vad hände? Vi har kallat det här liksom på väg mot Jerusalem. Det blir ju egentligen en söndag, för sen nästa söndag är det palmsöndag, och då är vi i Jerusalem. Men ja, typ. Ni fattar, tror jag. Och då börjar ju liksom påskveckan, börjar vi med vårt firande med Getsemane stund på torsdagen, och sen så fortsätter vi in där. Men vi ska gå till Matteus evangeliets 20 kapitel. Det hade ju varit fantastiskt bra om det här funkar. Nu funkar där. Så, okej. Okay. Då står det så här. Matteus 20, vers 17. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen: se, vi går upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärde. De ska döma honom till döden, utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Det är inte första gången när man kommer in i Matteus 20 som Jesus talar om det här. Att nu är vi på väg till Jerusalem, och det som kommer hända där är att jag, människosonen, kommer att hamna i onåd hos både regeringen och hos det judiska folket. Jag kommer att bli dödad, men jag kommer också att uppstå igen. Jesus har talat om det flera gånger. Redan i kapitel 16 i Matteus 7 så talar Jesus om det här. Det står så här: från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste överste prästerna och de skriftlärde. Och han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Och det är, när man läser evangelierna, väldigt tydligt att Jesus visste exakt vad som skulle hända med honom. Det var inget av det som hände under påskveckan och påskdagarna som kom som en överraskning för Jesus. Han visste det. Hans lärjungar fattade ingenting. Och det är ju lite typiskt för oss lärjungar. Alltså trots att Jesus gång på gång förklarade för dem vad som var på gång, hur det skulle bli, så var det precis som att de kunde inte ta in det där. Och det kan man ibland tycka att det är ju lite märkligt ändå. Alltså alldeles innan den här texten som är på vägen nu från Matteus 16, så har Petrus fått sin uppenbarelse och talat ut sin bekännelse om vem Jesus är. Jesus frågar sina lärjungar: vad säger egentligen folk om mig? Vem tror de att jag är? Och det var en massa olika varianter på det. Så säger Jesus: men ni då? Vem säger ni att jag är? Och så säger Petrus de här orden: du är Messias, den levande Gudens son. Så det har de liksom fattat där. Men ändå, när Jesus sedan börjar tala om att han måste lida, han måste dö, så blir Petrus väldigt upprörd och säger emot. Vi hörde den här bibeltexten förra veckan också. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Det är lite kaxigt, eller hur? Han säger: Gud bevara dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. När Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan. Det är vänligt. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människans. Och då tänker jag, när jag läser det där, kände inte Petrus och de andra lärjungarna liksom till vad profeten Jesaja hade skrivit om Messias? Visste inte de det? När Jesaja skriver i det 53 kapitlet, det är väl kanske den mest kända texten i Jesajas bok, liksom, att det var våra sjukdomar han bar, det var våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott och slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Kände de inte till det här? Hade de inte läst den delen liksom av Jesaja? Det är klart att de gjorde. Men, och här är grejen. Att judarna tolkade inte den här texten hos Jesaja som messiansk. Överhuvudtaget. De tänkte att den handlade om Israel. Att det var Israel och det judiska folket som var den lidande tjänaren som Jesaja talade om. Och den här förståelsen att den här texten också kanske framförallt handlar om Jesus och Messias och att den berör hela frälsningshistorien. Den insikten och tolkningen kom senare. Matteus snuddar vid den när han i en par bibelverser kopplar ihop hur Jesus botade sjuka och kastade ut demoner i Kapernaum och kopplar ihop det med de här orden om att han bar våra sjukdomar. Men Matteus hade inte skrivit sitt evangelium när Petrus fick den här uppenbarelsen och sedan reagerade på det Jesus sa. Utan Matteus skrev sitt evangelium långt senare. Sen gör Jesus själv några antydningar om att vissa saker i Jesajas profetia måste uppfyllas i och genom och på honom. Men det var liksom ingenting som lärjungarna kunde fatta och förstå. Och ganska snabbt efter Jesu död och uppståndelse så började de kristna förstå att det Jesaja talar om i det här avsnittet inte bara handlar om Israel, utan det handlar faktiskt om det frälsningsverk som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och du vet, när Filippus, det här kanske du kommer ihåg från när vi predikade våra apostlagärningarna för ett tag sedan. När Filippus möter den etiopiska hovmannen i apostlagärningarna 8 på den här tomma vägen. Och den här etiopiska hovmannen sitter och läser Bibeln. Så är det de här texterna han läser ifrån Jesaja. Och då står det så här. Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om, sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. Så där och då, i Apostlagärningarna 8, då hade man fattat det här handlar om Messias, det här handlar om Jesus Kristus. Men lärjungarna fattade inte det då. Jag tar upp det här därför att vi ibland, åtminstone är jag det, jag tycker det är lite kul att raljera lite grann ibland över hur korkade de var. Men det fanns liksom ingen anledning till att de skulle förstå riktigt. Jag vill bara lyfta fram det. Alltså lärjungarna fattade inte allt, men de älskade Jesus. De trodde på honom och för det mesta i alla fall så trodde de att han var Messias. Även om de tvivlade ibland. Men tanken att Messias skulle lida och dö, den ingick inte i deras föreställningsvärld. Det fanns inte. Och jag tror att vi behöver förstå att när Petrus bekände Jesus som Messias och säger det, du är Messias, den levande Gudens son, så hade han inte hela bilden. Vad betyder det? När vi talar om Jesus som Messias så är det ganska naturligt för oss och viktigt för oss att inkludera döden på korset och uppståndelsen och alltihopa där. Det här som gav oss liv. Men det var inte så för Petrus och de andra lärjungarna. För de var Messias, kungen som skulle komma med sitt rike och upprätta Israel och det judiska folket. Messias var en vinnare. Messias som kommer och regerar med makt och kraft och härlighet. Och jag tror att det var därför som Jesus faktiskt förbjöd dem att berätta att han var Messias. Har du funderat över det ibland? Varför förbjöd Jesus sina lärjungar att berätta vem han var? Och jag tror det hör ihop med det här att det skulle bara skapa förvirring i alla fall. För det fanns så många förväntningar kopplade till deras föreställningar och idéer om Messias. Och Jesus visste att hans väg var väldigt, väldigt annorlunda än det folket tänkte. Och det var först senare som de började förstå att Guds rike är större än Israel och det judiska folket. Att det riket omfattar alla folk, alla länder, hela världen. Och så småningom börjar de också förstå att Jesus är inte bara en kung. Utan han är kungars kung. Och han är herras herre. Men Jesus visste hela tiden vad som skulle hända. Och gång på gång försökte han lite grann i alla fall att förklara det för sina lärjungar. Och Lukas skriver så här. Att när tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Och det finns något spännande, jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns något spännande i hur Lukas har lagt upp sitt evangelium. Han skriver om samma händelser som de andra evangelisterna. Men ibland så är ordningen lite annorlunda hos Lukas. Jag vet inte om du har upptäckt det, men så är det. Jag är rätt övertygad om att det är helt medvetet. Alltså, Lukas vill få dig och mig att förstå någonting. Han skriver liksom ett narrativ för att visa på någonting som vi kanske hade missat annars. Den här texten hittar vi redan i det 9:e kapitlet, ganska i början på Lukas evangeliet. Och från och med där och då, tror jag Lukas menar, så är Jesus på väg till Jerusalem för att lida och dö. Och du som har läst din bibel, du vet att Jesus och hans lärjungar, de vandrar ju kors och tvärs över det här landet. Fram och tillbaka. Liksom, och Jesus besöker Jerusalem minst 3 gånger, kanske möjligen 4 gånger under sin korta levnad på den här jorden. Och jag tänker att Lukas vill lyfta fram att Jesus hela tiden, under hela sin tjänst, under de 3 år som han var tillsammans med sina lärjungar, liksom i sitt inre, i sin ande, är på väg till Jerusalem. Är du med nu? Och Lukas fortsätter att lyfta fram det 13:e kapitlet. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisa. Det 17:e kapitlet, du som har frågat efter fler bibelstudier, nu har vi ett. I Lukas 17, på sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. Och sen i Lukas 18 så finns exakt samma text som den vi började med att läsa från Matteus. Så den läser vi inte nu. Men sen i kapitel 19 så möter han först Zacchaeus och sen så berättar han liknelsen om punden. Du vet de här tjänarna som fick olika många pund och alltihop där. Och sen så kommer då det här. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Det är som att allt som händer i Lukas evangeliet, i alla fall från och med kapitel 9 och vers 51, liksom händer i skuggan av det väntande korset. Allt handlar om det. Hela tiden är Jesus på väg dit. På väg till Jerusalem. På väg mot korset. På väg mot att fullfölja det uppdrag han har fått av sin far. Det uppdrag som han själv sammanfattar i orden. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och då kan man fundera på, och det är det här jag skulle vilja få dig och mig att reflektera över en liten stund. Vad är det som får Jesus att fortsätta gå? Vad är det som driver honom? Han vet vad som ligger framför. Det vet han hela tiden. Han vet vad som ligger framför. Och han har säkert sett otaliga exempel på de romerska soldaternas brutalitet. Han har sett otaliga exempel på de judiska ledarnas hat. Han började sitt liv som flykting undan ledarnas hat. Antagligen har han sett människor bli avrättade genom korsfästning. Och han vet att det är ett enormt lidande som ligger framför honom. Och vi vet att han inte var opåverkad av att han visste. Det fanns en stund, sista natten, när han är i ett seman och ber. Och han faktiskt frågar sin far i himlen, finns det någon annan väg? Och så lägger han ändå till Det är det jag skulle vilja, men låt det som du vill ske. Och så är han ändå villig att gå, även om han har drabbats av en ångest som är så stark så att han svettas blod. Ändå säger Guds ord att Jesus var fast besluten att gå till Jerusalem. Varför? I Hebreerbrevet 12, lyssna på det här, så läser vi detta. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå, eller någon översättning säger för att vinna, för att nå eller vinna den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Varför var Jesus beredd att beslutsamt gå till Jerusalem? Varför var han beredd att gå igenom allt det som han gick igenom av lidande, tortyr, förnedring? Varför? Jo, därför att Jesus såg längre än korset. Amen. Han såg längre än tortyren, han såg längre än förnedringen, han såg längre än döden. Han såg, säger Hebreerbrevets författare, en glädje på andra sidan korset, en glädje på andra sidan graven som var så stor att den var värd priset. Det är vad det står här. Och då tänker jag, vad är det för en glädje? Vad var det som Jesus såg på andra sidan graven som gjorde att det var värt allt sammans? Och då tänker jag att det han såg, det var din och min räddning. Att det han såg som fick honom att utstå korset och allt sammans var din och min befrielse och frälsning. Det var det som gjorde det värt allt för honom. Det var den glädjen som drev honom framåt. Romarbrevet 5 säger så här. När tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa. Alltså, vi kunde inte göra någonting åt vår situation. Det är vad det står. Vi kunde inte rädda oss själva. Vi var maktlösa. Det fanns liksom ingenting vi kunde ta oss till. Petrus skriver i sitt första brev att vi liksom satt fast i ett meningslöst liv som vi hade ärvt från våra fäder. Och mödrarna kom inte undan dem heller. Alltså när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Han dog inte i de gudaktiga ställe. Han dog inte i de perfekta ställe. Han dog i de ogudaktigas ställe. Och han menar dig när han skriver det. Och mig. Prisat vara hans namn. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Och kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var maktlösa. Medan det inte fanns någonting egentligen i oss som var värt att rädda. Där är hans kärlek. Och det var den glädjen, tänker jag. Att få se det ske. Glädjen att få se dig och mig befriade från synden. Glädjen i att se dig och mig befriade från mörkret. Befriade från meningslösheten. Den där frasen från första Petrusbrevet, den blir liksom mer och mer levande i mitt liv därför att den blir mer och mer relevant i vår samtid. Vi måste läsa den. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver och guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv. Den engelska översättningen säger det liv i tomhet, ungefär så, som ni hade ärvt från era fäder. När det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Alltså, Jesus tog vägen till Jerusalem fast besluten, därför kosta vad det kosta vill. Han gick dit för att befria dig och mig från ett liv i meningslöshet och tomhet. Och det är ju exakt det som präglar den tid vi lever i så sjukt mycket. Vi möter det hela tiden. Jag möter det i stort sett varje gång som jag har ett djupare samtal med en människa som inte liksom räknar sig som troende. Så dyker det där upp, meningslösheten, vad ska det här tjäna till? Jag läste nu i veckan en artikel som handlar om hur barn som är 10, 11, 12 år liksom tappar fotfästet i tillvaron därför att man ser ingen som helst mening med att leva här. Jesus gick hela vägen till korset, hela vägen in i döden. För att han såg glädjen i att få ge dig en framtid och ett hopp. Att få ge barnen i Enköping och runt omkring i vår värld en framtid och ett hopp. För att ge människor som lever i den tid som vi lever i och i alla tider. Som någonsin har varit och alla tider som kommer att vara, att ge människor någonting som är värt att leva för. Det var för din skull han gick till Jerusalem. Det var för dig som han dog och det var för dig som han uppstod. Hans död var priset för din och min frihet. Och vet du, han betalade det. När tiden var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem. Fast beslut.